Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, öppna våra ögon så att vi kan skåda undren i din undervisning. Amen. Jesus hade på påskdagens morgon lämnat graven. Och Maria Magdalena hade tidigt på morgonen sett den bortvältrade stenen. Och sen, efter att ha hört henne berätta om det här, så sprang Petrus och Johannes till graven och såg att den var tom. Det var bara linnebindlarna och svepduken som täckt Jesu huvud som låg kvar. Och Jesus visade sig sen också för Maria Magdalena. Och hon då gick då genast till lärjungarna och berättade för dem om sitt möte med den uppståndne. Men lärjungarna trodde inte på Maria Magdalena. De hade nu samlats på påskdagens afton bakom låsta dörrar därför att de var rädda för judarna. Dessa hade ett par dagar tidigare varit med om att deras mästare Jesus hade blivit dödad, och nu kanske samma sak väntade de själva. De var väl också skamsna med tanke på hur de hade burit sig åt när deras mästare blev tillfångatagen. De hade allesammans flytt, svikit honom. Och till och med Petrus, han som sa att om än alla andra skulle överge Jesus så skulle han själv minsann aldrig göra det. Också han svek när det verkligen gällde. I det stora examensprovet som liksom avslutade deras treåriga utbildning hos Jesus, så hade de alla fallit fullständigt igenom. Och nu satt de där, fega, ängsliga, utan mod, utan tro i bröstet. Men då, plötsligt, så stod Jesus där mitt ibland dem. Detta att Jesus visade sig livslevande för 10 av de närmsta lärjungarna, alla utom Judas som redan hade gått och tagit livet av sig, och Thomas, tvillingen, som befann sig på en annan plats just för tillfället. Och även för andra lärjungar hade Jesus också visat sig. Det är ett odiskutabelt bevis för Jesu kroppsliga, hans verkliga uppståndelse. Och för att undanröja alla tvivel så visade han dem sina genomborrade händer och sin uppstungna sida. Det var alltså samma kropp som hade blivit fastnaglad på korset, blivit begravd, som nu fanns där alldeles inför deras ögon, full utav liv. Det var samma kropp, men den var samtidigt annorlunda. Plötsligt så stod han ju bara där mitt i rummet och sa: frid vare med er. Han hade inte knackat på. Han hade inte bett dem öppna dörren. Hans kropp var nu såsom uppstånden, förhärligad och ägde andra egenskaper än tidigare. Den bar inte längre plågans tyngd, inte domens hemskhet, trots att han hade blivit fullständigt sönderfläkt av de grymma gisselslagen. Han bar inte heller något spår utav syndafallets följd. Det hade hans kropp gjort tidigare. Hans förnedringstillstånd som han var i under hela sin 33-åriga vistelse här på jorden innebar att han avstod från såväl sin gudomliga härlighet som sin syndfria mänskliga naturs rättigheter. Så att hans yttre inte skilde sig från andra människors. Fastän han var utan synd. Den yttre gestalt som Jesus ägde före sin korsfästelse, det var människans efter syndafallet. Inte Adams före syndafallet. Fastän själv syndfri så gick Jesus in under våra villkor och delade våra skröpligheter. Men nu så var hans kropp förhärligad. Den var nu en fullkomlig kropp, oförgänglig och undandragen all svaghet och sårbarhet. Men varför var såren kvar? Vi hörde ju att han hade visat lärjungarna sina sår och sin uppstungna sida. Borde inte såren ha läkts på hans förhärligade kropp? Nej, såren visar på hans oändliga självutgivande kärlek. Det är genom dem som vi har blivit frälsta. Det var genom att spikas fast på korset som hans oändliga självutgivande kärlek uppenbarades. Och såren kommer för alltid att påminna oss om detta. Sårmärkena är de kvarvarande spåren av hans lidande och död. Jesu lidandes historia är liksom för evigt inskriven i hans person, karvade i hans kropp. Därför tillhör de för evigt den uppståndne. Och också sedan han farit upp till himlen och intagit tronen på Guds högra sida, så finns såren där. Johannes, den sista av apostlarna som levde långt upp i åren, han var ju tillfångatagen, landsförvisad på ön Patmos, där han fick de uppenbarelser som vi har i Bibelns sista bok. Och i en av uppenbarelserna så fick han se hur Jesus var märkt utav försoningssåren också uppe i den himmelska härligheten. Han skriver: och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Och Herren säger till oss att han aldrig någonsin kan glömma oss, sina barn som han har återlöst. Se, jag har skrivit dig på mina händer, säger han. Det är där vi har vår frälsning. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Lärjungen Thomas, med det av oss ofta använda tillnamnet, föga smickrande tillnamnet, tvivlaren, men som i Bibeln inte kallas så, utan tvillingen. Han var som sagt inte med Jesus när han visade sig för de andra lärjungarna på påskdagens afton. Men sen 8 dagar senare, när lärjungarna igen var samlade i samma rum och ännu en gång med låsta dörrar, så framträdde Jesus mitt ibland dem och sa återigen till dem: frid vare med er. Och nu var alltså Thomas med. Och han fick nu sticka sin hand i Jesus sidosår. Nu behövde han inte tvivla längre, utan nu föll han genast till marken och utbrast inför Jesus: min Herre och min Gud. Och det är det riktiga handlandet inför Jesus. Så måste alla göra om de ska bli frälsta. De måste höra Jesus säga sitt frid, shalom, vare med er. Och därvid falla ner och säga inför honom: min Herre och min Gud. Som vi har sett visade Jesus vid sitt första framträdande som uppstånden på påskdagens afton lärjungarna sina sår och sa: frid vare med er. Verklig frid innebär frid med Gud på grund utav syndernas förlåtelse genom Jesu utrunna blod. Och detta unnar Jesus fler än sina första lärjungar. Och därför sände han ut apostlarna så som han själv hade blivit utsänd av Fadern. Det ser vi i vers 21. Så som Fadern har sänt mig, sände jag er. Och då gav han dem också den helige ande genom att andas på dem. Och så gav han dem uppdraget att lösa människor från deras synder och binda dem i synderna ifall de inte ångrade sig. Och det ska vi tala om nu, hur Jesus ger församlingen nyckelmakten. Uppgiften att lösa människor från deras synder och binda dem i dem är mycket speciell. Den ovillkorliga avlösningen, det är ett helt nytt sakrament som bara hör till det nya testamentet. Om såväl dopets som altarets sakrament gäller ju att de ändå på något sätt äger motsvarigheter, förebilder i det gamla förbundet. I dopets fall omskärelsen och i nattvardens fall påskalamsmåltiden. Men avlösningen saknar ett sånt föregripande och framträder därför som ett nytestamentligt särmärke. Visserligen kunde profeten Natan på Guds befallning en gång meddela kung David privat absolution. Men det där upprepas inte. Det görs inte någon ordning utav det. När Jesus gick runt och förlät synder så väckte det en oerhörd anstöt bland de skriftlärda och fariseerna. När till exempel Jesus sa till den lame mannen: dina synder är förlåtna, så tänkte de i sitt inre: han hädar. Men vad de inte visste, det var att Jesus hade större rätt än någon annan att utdela syndernas förlåtelse till någon. Att ge avlösningen. För han skulle inom kort på korset lida till fyllest för den lames alla synder. Och inte bara för den lames synder, utan för allas synder. För dina synder och mina. Jesus säger om sig själv i Uppenbarelseboken att han är den som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Förrådet som Jesus öppnar och tillsluter, det innehåller den allra dyrbaraste skatt som finns, nämligen syndernas förlåtelse. Han har genom sitt lidande och sin död förvärvat denna skatt. Ja, det var själva avsikten med att människosonen överhuvudtaget kom. Han skulle ge sitt liv för många. Så han har vunnit nycklarna. Men makten att ösa ur och tillstänga syndaförlåtelsens skattkammare har han också gett sin församling. Så som han säger själv i dagens evangelium i vers 23. Om ni, han talar till sina lärjungar, om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Det här gäller alltså Jesu lärjungar, inte bara de första utan i alla tider. Den sanna och trogna församlingen här på jorden. Den har alltså blivit betrodd med två slags nycklar. Bindenyckeln och lösenyckeln. Nycklarna var symbolen för den tjänare som hade sin herres uppgift att öppna och stänga dörrarna till förrådet. Den som alltså på hans uppdrag skulle sköta förvaltningen. Församlingen ska alltså troget sköta uppgiften att lösa och binda synderna. Med bindenyckeln förvägras syndaren förlåtelse för sina överträdelser. Han förklaras vara kvar i dem och Guds vrede förblir över honom. Med lösenyckeln befrias syndaren från sin fördömelsevärda synd och får höra att alla hans synder är förlåtna i Jesu namn och blod. Och dessa två nycklar ska båda brukas i och av församlingen. Men när ska man använda den ena nyckeln och när ska man använda den andra? Ja, den frågan är ju mycket lätt att besvara. När syndaren ångrar sin synd, bekänner den, vill lägga den bakom sig, kommer och ber om förlåtelse för den, då ska syndaren omedelbart få höra att alla hans synder är för evigt förlåtna, utplånade, kastade i glömskans hav. Men när syndaren försvarar sin synd, vill leva kvar i den, vill inte ångra sig, inte ens anser att man har någonting att be om förlåtelse för, ja, då måste han få höra att han står utanför Guds rike. Och om han dör i det tillståndet så dör han i sina synder. Eftersom Jesus är en sån stor frälsare så är ingen synd så stor att den inte kan förlåtas. Men ingen synd är heller så liten att den kan behållas och bäras med in i Guds rike. Den som vill behålla någon synd stänger sig därmed själv utanför Guds rike. Vill syndaren behålla den så måste han gå förlorad. Och det är församlingens skyldighet att i sådana fall uppmana syndaren att bekänna och be om förlåtelse. Och om inte detta sker, ja då måste alltså bindenyckeln användas. Syndaren förklaras då vara kvar i sin synd och stå under Guds vrede, och han utesluts då naturligtvis också från nattvardsbordet. Makten att förlåta synder, den fullständiga avlösningen, är ett särmärke, som jag sa tidigare. Men inte bara för det nya förbundet, utan jag skulle faktiskt våga påstå också för den evangelisk-lutherska kyrkan. I påvekyrkan så följer nämligen botgöring på avlösningen. Så att förlåtelsen som meddelas av prästen, det är inte det sista. Det läggs till en tredjedel som följer på syndabekännelsen och avlösningen. Biktbarnet ska be ett antal böner, ofta till Maria, göra vallfärder eller andra gärningar. Och under medeltiden så såldes avlatsbrev så att man skulle slippa göra dessa botgöringar. Men den evangeliska bikten, grundad i Bibeln, har ju bara två delar. Syndabekännelse och avlösning. När det så gäller de många frikyrkorna så är avlösningens gåva så pass okänd och sällan använd att dess medlemmar i regel inte ens vet vad det är för någonting. Syndakännedomen är antagligen så pass svagt utvecklad att något behov av syndabekännelse och avlösning helt enkelt inte finns. Det finns i alla fall inte som ett återkommande inslag i den allmänna gudstjänsten. Men tänk vilken rikedom att i gudstjänstinledningen få bekänna sin synd inför Gud och bli fullständigt förlåten. Prästen meddelar på Guds uppdrag förlåtelsen. Och den förlåtelse som prästen då utsäger, det är Guds egen förlåtelse. Det är som om faderns röst skulle höras från himlen. Min son, min dotter, dina synder är dig förlåtna. Eller som om Jesus själv skulle stiga in här i vårt rum och säga sitt frid, shalom, vare med er. I mina sår har du förlåtelse för alla dina synder. Det är som om den helige ande talade direkt till dig och sa att alla dina synder är för evigt förlåtna. Men ännu så får vi inte se Jesus med våra vanliga, lekamliga ögon. Vi får lita på honom och hans underbara ord som är bergsfasta. Vi äger syndernas förlåtelse genom tron. Och så är det under vår vistelse här på jorden. Vi får leva en stund här i tron på vår frälsare. Men sen kommer dagen för vårt förhärligande, eftersom Jesus har uppstått så som den första bland många bröder. Vi ska i hans efterföljd också uppstå. Han har gått före för att bereda rum för oss hos sin fader. Och när han kommer tillbaka ska han uppväcka oss och göra oss lika honom så som han själv är i sin härlighet. Att leva i tro, det kan ibland vara en svår konst. För vi vill så gärna se, smaka och uppleva, inte bara blint tro. Vem vill inte likt Petrus bygga hyddor på förklaringsberget och så att säga bevara upplevelsen av Guds härlighet. Nu vet vi för sig inte vilken anledningen var till varför Petrus ville uppföra hyddorna. Kanske var han bara allmänt förvirrad och hade inte någon tanke alls med vad han sa. Men hur som helst så ville inte Jesus att hans lärjungar den gången skulle bli kvar där uppe på förklaringsberget. I stråglänsen. Han tog dem med sig ned från berget till uppgifterna och plikterna bland medmänniskorna. Och så gör han också med oss. Det är inte meningen att vi ska leva i förklaringsskenet. Jaga efter andliga upplevelser. Utan vi ska tryggt förtrösta på Jesus och hans förlåtelse. Vad som än sker och hur vi än känner oss. Sen kan det ju hända att det går så långt att Gud upplevs som helt och hållet frånvarande för oss. Att han liksom döljer sitt ansikte. Det är inte bara förklaringsskenet som saknas, utan det känns som att själva tron är död och Jesus helt borta. Det andliga livet är torrt och sterilt som en öken. Och vad ska man då ta sig till? Ja, vad skulle du göra om du befann dig i en öken? Du skulle dricka. Och skulle du inte ha något att dricka så skulle du söka överallt efter att få tag på vatten att dricka. Kristus är källan med det levande vattnet. Sök honom, läs din bibel dagligen och besök gudstjänsterna så ofta du bara kan. Ta emot nattvarden. Kanske du ska uppsöka själavårdande präst och håll ut i bönen. Ge aldrig upp. Det skulle du inte göra om du befann dig i en öken och höll på att törsta ihjäl. Och vi ska komma ihåg att så mycket mer värt det eviga livet är i förhållande till det korta livet här på jorden. Så mycket mer värdefull är Jesus än vanligt vatten i en öken. Och när du befinner dig i den här kampen, då kan du komma ihåg en sång, en psalm, som handlar om vad vi alltid äger, även om vi inte förmår att känna det alltid. Sången är ju av Rosenius, ängsliga hjärta, upp ur din dvala. Jag ska citera nu till sist de två sista verserna. Vandra i tro, men se honom icke. Detta är regeln. Det bliver därvid. Korta minuter. Känslan åtnjuter. Vad vi i sanning dock äga alltid. Upp då ur dvalan, ängsliga hjärta. Glöm icke alldeles bort vad du har. Även den timma, tätaste dimma. Solen fördöljer, är solen dock kvar. Så det viktiga är alltså inte att få uppleva speciella förklaringsunder. Det viktiga är istället att hålla sig till ordet och löftena. Oavsett hur man känner det. Den som är riktigt fast i tron, det är ju inte den som tror på grund av sina många förklaringsstunder. Det är den som tror utan att se och känna. Vår Herre Jesus säger efter att Thomas fått se honom och till och med fått sticka sina händer i hans sidosår. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Så låt vår bön därför bli att vi får vara sådana som inte förlitar oss på Herren bara i förklaringstider, utan också och framförallt då när vi ingenting ser och ingenting känner. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.